Du lyssnar på Radio Independent Living. Partnerskap, det är snyggt men svårt, är ett program om möjligheter och svårigheter i biståndsarbete. Sverige ger mindre än 1% av bruttonationalprodukten i internationellt bistånd. En del av detta kanaliseras genom den svenska folkrörelsen. Aktiva handikapporganisationer bedriver biståndsprojekt via SIA, Svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening.
Alltså välgörenhet eller bistånd, det beror på konsekvenserna. Om det liksom gör den som tar emot det beroende av någonting eller om det frigör. För jag kan inte säga vart gränsen går.
Svenska handikapprörelsen bedriver biståndsarbete genom SIA, Svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening. SIA är en ideell förening där 26 handikapporganisationer är medlemmar. Biståndsprojekt som genomförs via SIA finansieras till 10% av egenbidrag, det vill säga pengar från den medlemsorganisation som ansöker om projektmedel. 90% av projektmedlen kommer från svenska staten genom SIDA. Sverige gav under 2003 strax under 19 miljarder kronor i bistånd. Bistånd kanaliseras dels genom Förenta nationerna, EU och andra internationella enheter, dels direkt från Sverige till mottagarländerna. SIDA ansvarar för huvudparten av det bilaterala biståndet, det vill säga det direkta från land till land. 2003 fördelades drygt 11 miljarder kronor via SIDA. Lite mindre än 10% av SIDAs budget ska gå till projekt som bedrivs av den svenska folkrörelsen. En av organisationerna där är SIA. SIAs medlemsorganisationer ansöker tillsammans med sina partnerorganisationer i mottagarlandet om projektmedel. SIA beslutar sedan vilka av de ansökta projekten som kan ingå i den ramansökan de skickar in till SIDA. Det är SIDA som beslutar om hur mycket medel SIA får och därmed också om hur mycket pengar projekten kan få kosta. År 2003 fick SIA ett statligt anslag på 29 miljoner kronor från SIDA. Malin Ekman Aldén är generalsekreterare på SIA.
Vår utgångspunkt är att det måste finnas, människor med funktionshinder måste organisera sig. Måste finnas som en drivkraft. Det är liksom motorn i en samhällsutveckling som mot mänskliga rättigheter, mot funktionshinders rättigheter. För finns, jag menar, hur välvillig en regering än är så kommer de aldrig stå för den drivkraften. Utan det är den som är berörd. Liksom. Så det är grunden. Så därför jobbar vi med stöd till organisationer då, i första hand. Och jag tror att stöd till organisationer som vi ändå vill se det är att genom det här projekten som man jobbar med och samarbetar kring så ska organisationen öka sin egen kapacitet på olika sätt. Det finns ju miljoner dimensioner. För att de själva på sitt ska stå rustade liksom och ta fighten, knyta kontakterna, hitta pengarna, vad det nu är som man behöver göra för att driva en organisation. Det är ju målet. Alltså grundkonceptet är ju rätt enkelt. Det är ett samarbete mellan, i vårt fall, handikapporganisationer här och i något annat land. Och man delar mycket i verkligheten, även om de ekonomiska skillnaderna är stora. Men man kan ändå dela i varandra mycket och bidra med kunskap då åt varandra. Men i praktiken, det här liksom att göra det här, att göra det i form av projekt, det kräver ju rätt mycket det är mycket teknik också, alltså mycket, eller administration eller vad man vill kalla det. Men jag tycker ändå det handlar om teknik och metoder. Därför att det är inte lätt liksom att mötas ändå på jämlika villkor och föra en dialog med de stora kulturella skillnader, de olika utgångspunkter alltså verklighetsuppfattning delar man ju inte eftersom man har helt olika referensramar och så. Och där finns det, där tycker jag att Shia, eller där är det så att Shia ska kunna vara med och hjälpa förbunden i den här, i samspelet då. Och det handlar om allting från att liksom bygga kapaciteten i administration, det här med redovisning av pengar och så vidare, och verksamhetsredovisning, format och sådär. Men det handlar också delvis då om metoder för själva mötet då, även om det kanske är, det är en ganska tung del det här med administration, därför att det är komplicerat och vi pratar om länder där människor är så extremt utsatta, så det blir komplicerat att hantera pengar, och det är så, där är det väldigt ojämlikt på något vis, så att det blir en tyngdpunkt på det. Men också, så att det handlar om, så vår roll är att hjälpa förbunden med den här projekttekniken, men också att jobba med dokumentation, metodutveckling, att försöka samla ihop den erfarenhet man ändå gör i samarbetet och systematisera det i form av metoder. Sen är vi ganska noga med att säga att metoder är ju inte, man ska inte, kan inte slaviskt säga att en sak sker på ett visst sätt, men de kan vara ett stöd, ett instrument för att lyckas bättre i samarbetet utifrån olika perspektiv. Så det är också vår roll. Och sen att vara en mötesplats för förbunden, det är ju inte så att dialogen, de här, vi 26 medlemsförbund nu, de finns inte naturligt, och här kan man ändå träffas och resonera kring de här sakerna som rör sitt internationella engagemang då. Så det är Shias roll.
Svenskt bistånd har som målsättning att minska beroende hos mottagarländerna. Utgångspunkten är, enligt Sidas hemsida, att resurser utifrån aldrig är avgörande för ett lands utveckling. Bistånd kan vara viktigt när det gäller att skapa förutsättningar för ländernas egen utveckling och ansvarstagande. Modellen kallas för partnerskap, och dess grundtanke är att givarna ska inta en mer tillbakadragen roll och mottagarna ska styra. Samarbetsländerna ska ha ansvar för planering och genomförande av verksamheten. Vad betyder egentligen modellen med partnerskap när det specifikt handlar om handikapporganisationernas bistånd?
Partnerskap, ja, vad är det? Det finns många som har definierat det. Vi har inte gjort det sådär, men det handlar ju om ett jämlikt utbyte. Det handlar om förtroende, det handlar om samverkan och så vidare. Det är det som är partnerskap, och det kan du ställa då mot en givare-mottagare relation. Det är återigen det här korsbefruktningen som det ska vara. Och vi brukar säga, och det tycker jag delvis stämmer också, att partnerskapet utifrån ett funktionshinderperspektiv också blir extra starkt, därför att, som jag sa förut, man delar förstås inte kultur och ekonomiska förutsättningar och så, men det finns ju en dimension man alltid delar, och det är ju dimensionen av utanförskap, av diskriminering, och det handlar säkert också om väldigt personliga upplevelser på grund av sitt funktionshinder, för det är en sak hur du blir bemött, det är också en sak hur du känner det, och det där är ju ganska subtilt liksom, och kan man kanske inte sätta ord på riktigt, men det, man delar någon sorts upplevelse av det, och den är gemensam, tror jag, oavsett var man bor och i vilken situation man lever. Så det gör att man kan kanske i alla fall i en ideal situation få ett väldigt starkt partnerskap i samverkan. Sen finns det en massa praktiska problem, att du inte talar samma språk. Det här, vi pratar om referensramar, symboler och så vidare. Man liksom, det finns mycket problem på vägen, men kan man överkomma dem och mötas på ett eller annat sätt så. Det viktiga är att man strävar mot respekt och jämlikhet i relationen, tycker jag. Det är det viktigaste i partnerskapet. Att du tar emot och du lyssnar, du ger och tar, du kritiserar och tar emot kritik. Det är liksom, det är det viktiga. Att du har en relation som är jämställd på något vis. Det är väl det man försöker. Det som jag tycker är partnerskap. I grunden då.
Känslan av utanförskap och diskriminering delar man kanske som funktionshindrad, oavsett bostad och situation. Men livsvillkoren och situationen i vardagen kan vara så långt ifrån varandra att det är svårt, kanske omöjligt att överbrygga. Vi pratar med Stefan Sundqvist, en av SIAs ungdomsstipendiater.
På det här SIA-stipendiet, ungdomsstipendiet, då var jag på Sri Lanka. Mm. Jag var där på ett ungdomsstipendium från SIA och skulle väl alltså mera se och lära mig och sprida liksom vad jag såg och, om biståndsarbete. Så jag besökte en himla massa olika projekt. Både som drevs av någon SIA-organisation, alltså någon som ligger under SIA, eller också utav någon utländsk organisation eller ja, inhemska och ja, allt möjligt så vad man tittade på. Det var ingen speciell verksamhet som jag skulle bedriva eller något. Det var inte direkt semester och så hade man kontakt med de som förestod SIAs kontor där nere. Och det är ju vanliga lankeser som jobbar där. Så ja, man blev tagen lite grann bortanför alla, ja, vad ska man säga, som man skulle kanske hållit sig till om man var turist. Och se andra saker och definitivt besöka, åka hem till någon funktionshindrad och säga hej och se hur man lever, bor och sådär. Och besöka institutioner. Så alltså, om man ska dra någon kort slutsats utav allt det jag såg på ja, nästan 6 veckor, så kan man väl säga att om man är funktionshindrad och bor på Sri Lanka, så kan det vara bra om man hittar en schysst institution att bo på. Att bo i, ja, hemma med familjen eller något sånt där blir väldigt knepigt. Det socialpolitiska läget är väl, alltså hela landets ekonomi är så att ska man ha det bra just nu, så är det nästan, eller har det bra, men alltså ska det fungera, så är nog en institution bra att ha bakom sig. Det finns ju inte samma tillgång till hjälpmedel, samma tillgång till mediciner, samma tillgång till allt möjligt så, som man behöver. Så ja, det ofta så finns det ju det bättre på institutionen än ute i samhället. Om man då är fattig och behöver någonting, så är det inte så lätt att köpa en rullstol om man behöver det, eller bara en penicillinkur eller något sånt där. Det kan ju vara väldigt svårt att få tag på. Att träffa några funktionshindrade som satt i rullstol där man frågade liksom, men varför har ni inte skor liksom på er? Inte bara för att det ska se snyggt ut, utan för att om man har dålig känsla och grejer, så kanske man kör in med fötterna i någonting och så får man sår och så blir det infekterat. Så det är ju liksom skydd också för fötterna. Och då är det liksom frågan, vad ska vi lägga pengarna på? Ska vi köpa mat eller ska vi köpa skor för pengarna? Så alltså, det är så himla stora skillnader på vilka levnadsförhållanden man har. Om man funderar på om man ska ha skor på fötterna eller vad man ska lägga pengarna på, då kanske man inte funderar så hemskt mycket på att köpa en rullstol. Det kostar 3 gånger så mycket som ett par skor bara. Liksom.
SIAs huvudverksamhet är ju de projekt medlemsorganisationerna bedriver i samarbetsländerna. Annika Åkerberg reste på ett ungdomsstipendium till Nepal. Efter resan formade hennes organisation Unga synskadade tillsammans med sin partnerorganisation i Nepal ett projekt där såväl åtgärder för att stärka enskilda personer med synskador i Nepal som insatser för att stärka och bygga upp organisationen där nere ingår.
Via den organisation jag är medlem i, som heter Unga synskadade, så när jag kom tillbaka från Nepal så var det precis läge att börja ett nytt projekt. Vi hade tidigare ett projekt i Sri Lanka. Så då åkte vi ner och gjorde en projekteringsresa och insåg att det människor med funktionshinder, framförallt synskadade människor där nere då, eftersom det är vår målgrupp, behöver, är ju bland annat utbildning. Så det projekt vi har där nere nu är uppbyggt i tre olika delar. Och det ena är en musikskola för synskadade studenter. Och då har jag sagt 4 män och 4 kvinnor nya per termin. Så att det blir ju ändå 16 personer per år. Och nästa del är ett boende för universitetsstuderande kvinnor. För det vi erfarade då var att det var väldigt svårt för kvinnor att kunna studera om man inte bodde i Kathmandu, som är alltså huvudstaden. Så då startade vi ett ställe där kvinnor kunde bo som ville studera. Och den sista delen i projektet är organisationsutveckling. Så att, ja, ett givande och tagande. Vi lär från dem, de lär från oss om hur man kan utveckla organisationen så man kan bli starkare, så att man kan arbeta gentemot stat och kommun och allmänhet.
Finns det inte risk att man överför en slags svensk normer och värderingar som inte passat? Vad gör man för att undvika det?
Den risken är väldigt, väldigt stor. Jag tror i vårt projekt så har vi jobbat mycket med att det är de som har talat om för oss vad som skulle behövas hos dem för att man skulle kunna få deras situation att gå framåt. Och sen har ju vi då i samarbete kommit fram till en lösning. Och vi har ju kunnat förklara lite grann hur vi har gjort i Sverige för att på så sätt kunna överföra idéer. Men det har ju hela tiden varit nepaleserna som har talat om det här och det här fungerar i vårt land. Därför att det är de som känner kulturen, traditionerna, historien, livsåskådningen överhuvudtaget där nere. Så det är väldigt viktigt att partnerlandet, partnerorganisationen, får redogöra för vad som fungerar och inte i den typen av arbete. Så jag tycker nog att det har gått bra faktiskt, måste jag säga. Vi har än så länge i alla fall inte stött på några konflikter, men det...
Men alltså, är det inte så fortfarande det är ni som bestämmer eftersom det är ni som har pengar?
Nej, bestämmer på så sätt att vi bestämmer hur mycket pengar vi har. Men sen är det de då som får prioritera vad de behöver pengarna till. Men det vi till exempel har sagt är att vi vill att det ska finnas jämlikhet i projektet. Vi vill att projektet ska omfatta män och kvinnor lika mycket. Eller åtminstone... så att säga, så män och kvinnor får samma möjligheter. Sådana saker har vi sagt. För det är väldigt viktigt ur vårt perspektiv att män och kvinnor anses ha samma värde och samma rättigheter och samma möjligheter. Så på så sätt har vi naturligtvis kanske haft visst inflytande och bestämmer på så sätt. Och det ska naturligtvis också vara en verksamhet som vi kan stå för. Vi tycker att utbildning är bra. Och vi tror att det kan påverka attityder i samhället där nere om inte funktionshindrade människor kan få komma i större kontakt och mer kontakt med människor som har ett funktionshinder. Så att naturligtvis har vi jobbar mycket för integrering och sådana saker, så på så sätt är vi ju med och bestämmer lite. Men det är ändå fortfarande nepaleserna som lägger riktlinjerna för vad som är möjligt i Nepal.
Kanske är det så att det finns kulturella skillnader som vi har svårt att förstå. Kanske är det till och med så att det i grunden är omöjligt att helt begripa hur det är att leva i andra samhällen, andra kulturer, under vitt skilda samhällssystem och livsvillkor.
Alltså, jag har rest rätt så mycket tidigare, så Asien och kulturkrockar har jag liksom upplevt tidigare. Så kulturkrocken så är ju inte så stor, men jag brukar alltid fundera på vad som händer när man kommer till ett nytt ställe. Och det är ju att man är inte hemmablind. Man ser alla detaljer. Man har svårt att urskilja helheter, men man ser alla detaljer. Så brukar det vara när man kommer till ett nytt ställe. Att man lägger märke till allting samtidigt. Sen när man har varit... jag brukar jämföra när man är hemma hos sig själv, så tänker man inte på vad som står i bokhyllan. Men när man kommer hem till någon annan, då tittar man faktiskt vad som står i bokhyllan. Alltså man glömmer bort hemma hos sig själv hur det ser ut. Men man lägger märke till det när man kommer till ett nytt ställe. Och så är det ju när man reser vart som helst nästan. Och det är lite roligt då. Och, ja, jag tycker att det är givande att ge sig ut på sådana grejer. Men kulturkrocken var inte så himla stor. Men det kan bero på att jag rest rätt så mycket tidigare. Så. Mm. Det är ju en helt annan kultur som man aldrig kommer att förstå. Därför att man inte är född in i den. Kan man verkligen förstå en annan kultur? När man kommer utifrån. Jag tror inte att man kan det. Man förstår inte ens sin egen kultur. Och ändå är man född i den. Så det är lite fascinerande sådär.
Trots att de kulturella skillnaderna är stora. Och att partnerskapsmodellen bygger på ökat ansvar och inflytande för mottagaren. Finns det vissa grundläggande principer som vi från givarlandet inte vill tumma på? Och i grunden kanske detta inte är så kontroversiellt.
Jag vet, ja, alltså, men när det gäller jämställdhet så kan man väl säga att det är typiskt syns att man prackar på i ganska många sammanhang. Det är väl ingen snack. Jag menar, fråga alltså, ja, ledarskapet i Iran. Tror jag inte att de tycker att det är liksom. Nej, men det är väl alltså. Och då kan man väl säga, men det är väl också en sån här, det har vi pratat om förut med principer. Finns det vissa principer som du anser är så grundläggande för globalt? Alltså som du inte anser har, om du inte anser att det finns en kulturell möjlighet att ifrågasätta att kvinnor och män ska ha samma, ska vara jämst. Alltså de är människor, bägge två ska ha samma förutsättning. Om jag tycker faktiskt inte det. Det spelar ingen roll om du är muslim eller buddhist eller. Det spelar ingen roll. Jag tycker att du har fel om du inte tycker att kvinnor och män är lika mycket värda. Mm. Och det tänker jag pracka på det. För jag tycker det är en värderingsfråga. Det är en grundläggande värderingsfråga. Som jag inte liksom tummar på. Så jag har inga problem att pracka på dig det. Jag har inga problem att pracka på någon handikapporganisation i hela Afrika. Att de kvinnor ska ha förutsättningar att delta i organisationen. Det tycker jag.
I början av programmet säger Stefan att det är konsekvenserna som avgör om det är välgörenhet eller bistånd. Hans syn är att det finns sätt att ge som är beroendeframkallande och det finns andra sätt att ge som är frigörande. I grunden är väl detta också partnerskapsmodellens bas. Men finns det något man kan ge som är helt frigörande?
Kunskap. Jag tror ju på att människor faktiskt är förmögna att fatta beslut om sina egna liv och ta konsekvenser och styra sina egna liv vart man vill. Fast man behöver kunskap till det. Och ja, faktiskt när jag var på Sri Lanka så tyckte jag att kunskap var en bristvara. Och kan man i biståndsarbete ge kunskap? Och då kan människor själv skapa de förutsättningarna som de vill ha. Alltså de allra flesta av oss. Det tyckte jag var en stor grej med biståndsarbetet. Jag tyckte att jag såg liksom en massa saker som är helt korkade. Alltså man har skickat ner rullstolar från Sverige eller man har skickat ner datorer eller någonting. Och eftersom ja, jag var där i 6 veckor och min rullstol började, alla aluminiumbultar började ärga och det rostade och grejer. Det finns inga reservdelar. De vad håller de? Ett halvår och sen är det bara att kasta bort dem. Vad är meningen med att skicka rullstolar som går sönder efter ett halvår högst? Vad finns det för syfte med det? Ska man skicka nya då efter ett halvår? Ska de som lever där få hoppas på att vi är snälla nog och skicka rullstolar igen? Och om vi lägger av med det så får man inga. Och samma med datorer. Varför ska vi skicka datorer till en massa ställen om det inte finns någon som kan undervisa? Om det finns någon som kan förklara hur de fungerar och vad man kan använda dem till? Och då bara står de ju där liksom.
Hur gör man det?
Aha, en bra fråga. Jag vet inte. Då måste jag ta reda lite grann. Alltså det tror jag att det är individuellt också. Beroende på vilket land man pratar om. Vad det finns för kultur där. Alltså det är utifrån de förutsättningar som människorna lever där. Och vad de vill ha också. Precis som du sa, liksom, överföra svensk kultur. Det fyller ju ingen syfte ju. gör som oss så är ni bra. Vem är det som säger det? Liksom? Eller gör som något annat rikt land så blir det bra. Det finns väl ingen garanti för det. Man måste ju väl få bestämma själv vad som är bra för en.
Ser du någon skillnad mellan bistånd och välgörenhet?
Ibland tycker inte jag att det finns det. Alltså, nej. Det blir en del av de grejer som jag såg på Sri Lanka, så skulle jag nog säga att det, ja, välgörenhet. Men alltså välgörenhet, alltså det är lite svårt att säga också. Det finns ju natthärbergen som drivs av Frälsningsarmén i Stockholm. Är det välgörenhet eller är det bistånd liksom? Det finns väl fullt med välgörenhet i Sverige också. Hur upplever mottagaren skulle jag vilja säga? Den som tar emot det, upplevs det som välgörenhet eller som bistånd? Eller vad upplevs det som? Är det... Terminologin bistånd eller välgörenhet kanske man ska kasta bort helt och hållet och istället fundera på om det som man gör skapar beroende eller om det frigör.
Helt lätt är det inte. Det är väl det enda man kan enas om, kanske. Och kanske också om att det krävs en viss självinsikt. Att förstå varifrån man själv kommer. Vilka värderingar man bär på.
Men det är viktigt att lyssna på partnern, eller hur? Lyssna på den andra. Försöka lära sig, försöka förstå. Och sen också, jag tycker att lyssna och förstå, men också bolla sin egen värdering. Jag tror grunden att du känner till din egen värdering. Mm. Att när jag åker och diskuterar hur vi ska stärka mänskliga rättigheter, då har jag en väldigt stark uppfattning som jag har grundat i mitt perspektiv. Och det vet jag, måste veta det. Och sen lyssnar jag på dig som kommer från Bolivia och du har en helt annan uppfattning. Och någonstans i mötet mellan oss, där ligger ju sanningen, eller hur?
Du har lyssnat på Partnerskap. Det är snyggt men svårt. I programmet deltog Malin Ekman Aldén, Stefan Sundqvist och Annika Åkerberg. Intervjuer och research gjordes av Farad Jahanmahan och Susanne Berg. Radio Independent Living hittar du på www.independentliving.org.